A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Fotbollskanalen on tour torsdag, och gårdagen var ju lite mer händelserik för er, förstår jag, att det ändå var match och Hammarby fick spela ut mot Magnus Perssons rätt svaga gäng, eller?
Ja, men man var ju man var på tårna hela vägen in mot avspark, för att man kände att det fanns en stor risk att vi skulle missa den. Åkte ju bil med Sundberg som chaufför.
Körde Sundberg?
Absolut.
Men Martin, du får ju vara ärlig och säga att du har inte kört bil sedan du tog körkort i Älmhult för 17 år sedan, eller vad det
är? Nej, absolut inte. Det är imponerande av Sundberg att han ens kör bil. Men det gick ju lite halvt åt pipan. Och det finns ju en allsvensk tränare på det här lägret som tycker att det är väldigt kul när Sundberg är just pressad bakom ratten.
Okay.
Då får du bjuda på Sundberg.
Vem gillar det? Är det Stare?
Det var så här...
mitt i prick, Olof.
Jag hade varit på IFK Göteborgs spelarhotell och så skulle jag ut därifrån, och då är det en sån, för att komma ut från hotellet så är det en sån, en boom. Du kommer inte ut därifrån, utan du måste... Jag fattar ännu inte. Men hur som helst, så jag kom inte ut därifrån, så jag tryckte på en knapp, en sån information, det stod ju sånt i... Så jag tryckte på den, och då lät det superhögt som en telefon som ringde så här, dyrt, dyrt. Och så svarade en kvinna och då sa, can you let me out of the hotel? Och hon förstod inte vad jag menade, så jag blev uppgiven och slog min hand för min panna och blundade och liksom sådär. Då hörde jag utanför dörren någon som sa, går det bra eller? Men tittade jag upp så var det världens största leende på Micke Stare som stod där och ropade in till henne, keep him, keep him. Jag kom ut till slut.
Nej, det var det man visste, att det var Stare, han gillar sånt. Han gillar den typen av grejer.
Verkligen.
Ja, men vi hittade fram till matchen i alla fall, och ja, vad ska man dra för växlar av att de mötte ett spanskt fjärdeligalag? Det är ju Magnus Perssons gäng då. Jag vet inte riktigt vad de höll för nivå, men för mig var det ganska tydligt att Hammarby testade lite olika grejer i den här matchen. Hade de liksom tokpressat och liksom verkligen gått in all in för att liksom vinna matchen, då tror jag nog att siffrorna hade blivit större än de här 5-0. Jag vet inte om du har samma känsla.
Jo, absolut. De backade hem och lät Vélez försöka starta anfall, men de var inte tillräckligt bra. Liksom. Det skilde ju så mycket. Så varje gång de försökte spela upp den på sina mittfältare och så, då satte Hammarby en stenhård press och för att så fort som möjligt erövra bollen, och så var det snabba omställningar och sådär. Det kändes som de tränade på det, och det gjorde de ju bra, men det som du säger, det ska ju påpekas att det var ju stor skillnad mellan lagen, och Hammarby hade ju inte sin starkaste elva. De testade ju en del spelare, de hade någon provspelare, några från HTFF och sådär. Så, men gjorde det ändå bra, de som var med, tycker jag.
De hade väl någon provspelare just från Vélez?
Ja, exakt. Gory Diokunda, som har varit med och tränat både i Stockholm och sen varit med här nere på läget. Och han ser ju lite valpig ut. Liksom. Eller han har rätt... liksom. Han har ju en fart och han försöker vara lite dribbler och sådär, men jag vet inte riktigt. Han gjorde ett mål i den här matchen, och då jag såg att det var lite roligt på vissa livescore-appar då, så stod det att han hade gjort självmål då, i och med att de fattade liksom inte att han gjorde mål mot sitt eget lag. Men jag vet inte. Min känsla är inte att han får något kontrakt, och om han får något kontrakt så är han ingen startspelare i Hammarby.
Nej, han har inte övertygat helt enkelt.
Av det lilla jag har sett så jag vet inte. Men jag ja, kanske har helt fel.
Ser man någonting i vad Cifuentes vill göra? Alltså ser man några tendenser i någonting som skiljer sig?
Men när man går in på spelare så tycker jag att det är rätt intressant på positionen på som högerytter offensivt. Joel Nilsson, nyförvärvet från Mjällby, startade där igår och jag tycker hans första halvlek var riktigt, riktigt stark och väldigt kreativ och gjorde ett snyggt mål också. En tanke bakom allting han gör. Jag blev imponerad av honom. Sen så bytte han av, då kom sista 20 in, då gjorde ju Hammarby 9 byten. En av dem som han visade upp någonting på den korta tiden, det var Michael Lado, som jag har fått väldigt mycket hyllningar här inför säsongen av många i lagkamrater som tror att han kommer att slå igenom. Och jäklar vad, vilka spetsegenskaper han har, vilken fart, och han kunde få 2 assist på den korta tiden. Han är väldigt, väldigt bra. Så jag har svårt att se hur, det blir spännande att se hur Marti kommer tänka där, vem som tar den platsen, men jag tror verkligen att Lado kommer att få chanser och så är det upp till honom själv att ta den då.
Ja. Ja, men det är ju spännande att de släpper fram lite nya unga profiler. Vad ser man av fjolårssäsongens mest omskrivne, eller i varje fall under sommaren, Viljot Svedberg?
Det var tänkt att han skulle spela 20 minuter, så som många av dem gjorde igår. Men han hade lite problem med hälen, tror jag det var, Cifuentes sa. Jag är inte helt säker på att det var just hälen, men det var någon liten, liten sån halvkänning. Så då kände de att ska han bara spela 20 minuter så kan det kvitta. Och då ska han ju då, för de som inte startade i den här matchen, kommer spela ungefär 70 minuter mot Molde då på fredag. De har ju väldigt tajt schema, eller matchschema här i, på läget. Så att, men han spelade sin första match efter att ha haft covid mot Blåvitt senast. Och då såg väl han liksom fin ut så. Det var inte så att han dominerade, men jag tror att han absolut kan ta nästa steg ytterligare då den här säsongen. Och min känsla är väl, jag frågade honom efter matchen då om hur januarifönstret hade varit och sådär, och då sa han att men jag får vara tråkig där och säga att jag inte vill prata om det. Och så sa jag okej, men det blev ju i alla fall ingenting. Eller han bara nej, så blev det ju liksom. Så att min gissning är att Bayern redan nu i vinter har fått bud på honom, men det är väl helt rätt att behålla honom lite till så att han får ett riktigt breakthrough, eller vad tycker ni?
Ja, och framförallt kanske för egen del att det hade varit... Jag menar, han skrev ju ett längre kontrakt och han behöver ju inte ha brådska. Jag menar, spelar han seniorfotboll i Allsvenskan så finns det ju ingen anledning att hetsa iväg till någonting, utan det låter väldigt klokt i så fall att vara kvar och ta ytterligare kliv snarare än att hetsa iväg till någonting.
Vad gäller en position som man kanske kan tänka sig att de ska värva på då, som alltså positionen som sexa då, sittande mittfältaren på det centrala mittfältet. Där gjorde ju Alper Demirol en fin match, 19-åring som Marti Cifuentes hyllade och främst drog upp när Micke Wagner på Aftonbladet frågade om vilka unga spelare som har tagit för sig här nu. Så att han ser liksom klok och mogen ut redan nu. Sen vet man ju aldrig vilka av de här unga talangerna som gör det bra på försäsongen slår sen i riktig säsong. Det är alltid väldigt svårt att värdera det. Vad säger elitspelaren?
Det är lite som Erik Friberg sa när jag pratade med honom. Det är alltid så här på försäsongen. De unga är pigga och vi gamla är inte lika pigga. Men vi får se sen när det sätter igång och när det har gått ett tag så.
Ja, han vill tona ner förväntningarna. Och du, Martin, var lite på hugget och såg när Marmo Tankovic agent Jonathan Chalkas stod snacka med Jesper Jansson.
Ja, exakt. Jag såg att han var på matchen, så då drog jag Jesper åt sidan och frågade är det någonting med Tankovic där liksom? Och då, ja, han tonade väl ner just det här besöket, men han hade ju träffat Jonathan då och kanske ska göra det ytterligare, vem vet det. Och sa att liksom de har ju många bra spelare i deras stall, så att det finns väl att välja på där. Men just kring Tankovic så förstod jag det som att det kanske inte är super aktuellt just nu att han är liksom på väg väg att värvas. Men han säger ju att Mohamed vet var vi finns och varför inte på frågan om det är realistiskt att tro att de kan ta hem honom nu. Så att jag vet inte, någon form av dörr är ju öppen för Tankovic där. Det, så känns det ju som. Vad fick du för vibb, Simon?
Det var lite roligt när vi skulle gå till bilen. Då gick vi förbi Jesper och Schalke, så då ropar jag till dem, är det Tankovic som är på väg eller? Och då säger Jesper så, vadå, de har ju Guidetti också.
Ja, så,
ja, det är kanske Guidetti.
Guidetti till Bayern.
Ja, men det är ju, det kan man ju säga, det är ju mycket agenter, det är mycket scouter, det är mycket landslag, klubbar så här nere just nu i och med att det är så mycket klubbar och landslag också. Så att det är klart att det sker mycket möten här. Alltså det har vi ju liksom sett på träningar och hotell och sådär, att det har varit andra klubbar, sportchefer som har varit i diskussioner med folk som man inte direkt ser vilka de är och så. Så att det, jag tror det försiggår en hel del här nere.
Det är inte bara spelarna som bygger relationer på försäsongsläger.
Nej, och jag menar, så var det ju alltid på den tiden när de åkte till La Manga, där ju man ett tag åkte väldigt många klubbar. Det var framförallt norsk fotboll som investerade mycket i den anläggningen. De åkte dit mycket, svenska klubbar åkte dit. Du åkte ju även agenter dit, därför att ja, men det är ju lite lugnare. Alla är ju på samma plats, eller väldigt många är på samma plats, så att det är ju klart, då hinner man ju, man hinner ju träffas på ett annat sätt. Så att det är väl självklart att de är där och tittar, så att säga. Och ja, bekanta sig. Och jag menar, som sagt, det svenska transferfönstret stänger ju inte än på ett tag. Det är väl det slutet på mars, innan, precis några dagar innan allsvenskan sparkar igång. Och för en del av spelarna så är det väl intressant att ja, kan de få lite mer fart i utlandet, eller vill de kanske studsa hem, och då kanske man gör det lite senare.
Det var ju Jesper Jansson tydlig med två saker. Det kommer värva spelare, och det är ju ingen surprise. Och två, det är spets de ska ha. Så att det inte liksom får bredda truppen, utan etablerat ska de värva.
Ja, men då är väl, då passar väl både Tankovic och Guidetti in på den beskrivningen.
Ja, det gör ju det. Men hur, elitspelaren, hur ska man tänka just kring Lado exempelvis? Tar du in en högytter till som är vass och etablerad, som du vill satsa på? Hur gör man den avvägningen kring om man ska satsa fullt ut på Lado när man är i ett läge som Hammarby, att man vill uppåt i tabellen, man har pengarna, men så kanske man har någon som kan liksom verkligen bara brumma iväg?
Det är lite klurigt, men de har ju värvat Joel Nilsson också som kan spela. Ska de ta in en till då?
Men de behöver väl kanske en ytter överlag, alltså oavsett kant. För Ludvigsson är väl given som etta på vänsterkanten, men där är väl Goridi och Kunda då provspelaren hittills, vad den som har spelat. Ja, ja.
Nej, jag tror inte de ser Lado som en startspelare kanske. Han är för oprövad och han har imponerat för kort tid liksom. Då tror jag att de vill ha en tydligare etta på den positionen. Ja, då är det väl möjligt att de värvar in ändå, och att Joel kan spela högerback, och att de har han och Simon Sandberg som slåss om den platsen. Då har de två spelare där, och så får de två spelare över. Så kan det bli, absolut. Ja.
Men om ni ser den spets som ska in, var hade Hammarby haft störst behov av att få in spets?
Ja, men med tanke på att det är oklart kring Abbe Khalili, så tänker jag ju ändå att det är någon form av central mittfältare. Sen om det blir att Darijan Bojanic eller Jeppe Andersen går ner i en sexa-roll, eller om man tar in en sexa, ja, någon central mittfältare ska väl in, och sen är det väl en ytter. Det är det jag tänker. Och sen, ja, jag vet inte, nia vill man ha, vill man utmana Astrid Selmani?
Jag tror, kanske beror på hur han ser på Gustav Ludvigsson. Ser han honom som en nia, eller ser han honom till vänster? Ser han honom till vänster, då kanske de vill ha in en anfallare. Ser de honom som nia, då kanske de vill ha in en till vänster. Så tänker jag.
Man ska ju ha med sig, det är ju ganska många namn som har försvunnit ändå. Det är Paulinho, det är Rodic, det är Akam, det är Amo. Jag vet inte om jag glömmer någon, men det är ganska många offensiva namn.
Ja, nej, det är ju uppenbart att de ju tappat spelare. Ja, Paulinho, Osted, målvakten, Akam, Rodic, unge Mendes, Amo, och så han som gick till Schenk,
Ouattara.
Aziz, ja precis. Det är de har tappat. Och så har de ju fått tillbaka Dennis Widgren bland annat, och blir han kvar, och Kalle Björklund som ju bägge var utlånade.
Skulle du kunna tänka mig att det är aktuellt med utlåning där? Nu har ju Ben Engdahl som är vänsterback KTFF gjort det bra när han har fått spela här. Sen vet jag inte om de kanske tänker att Vidgen ska vara backup till Gias. Då, han är skadad just nu och borta några veckor till.
Det är lite udda. Har du hört under dina år, Olof, att en spelare, Astrid Selmani, gjorde 2 mål igår. Träningsmatch. Efter matchen vägrade han prata med media.
Ja, vi läste ju faktiskt in spaning igår på Fotbollskanalen just om att det kunde höra att han var lite besviken för att han då inte skulle fått starta mot Molde, eftersom om man liksom mäter upp Vélez och Molde så är väl Vélez en slagpåse jämfört med Molde. Kan det vara så enkelt att han var så besviken och att han inte ville säga något dumt på det sättet?
Jag vet inte, alltså på ett sätt så tänker jag att de lite blandade lag också, då blir det ju någon etablerad som får stå sitt kast eller vad man säger. Men just själva grejen att ja, men han fick göra 2 mål, han snappade upp en skitdålig hemmålpassning från Vélez och sen så gjorde han ett nickmål. Det är klart att han som spelare skulle utmanas mycket mer av att spela mot Molde än det här Vélez-laget. Det kanske han känner.
Och de spelarna släppte ju på 9 spelare med 20 minuter kvar, och det är ju spelare som kommer starta mot Molde. Det är ju rätt ordinarie spelare som kom in där, så får man väl säga. Sen har du Viljott som inte var med. Jag vet inte om han känner, Astrid, att ja, det var inte så bra kanske att få starta den här matchen. Jag hade hellre velat hoppa in som en av de här 9.
Och han gjorde ju en del mål på slutet och så, men poängmässigt när man liksom slår ihop hela säsongen så är det klart att det var en okej säsong, men man, både han hade ju byggt upp till förväntningar och det fanns ju större förväntningar på honom efter vad han hade gjort i Varberg och kom liksom till Hammarby och skulle leverera. Så att jag tror att även fall statistiken ser okej ut, så tror jag att han också hade förväntat sig mer, så därför känner han väl lite tryck också när han går in i denna säsong.
Och sen så gjorde han det ju, det var ju ett bra svar på tal, eller liksom vad man ska, han gjorde en bra insats mot Vélez, han kunde inte gjort det mycket bättre än vad han gjorde med 2 mål liksom.
Nej, precis, det är ju en annan sak om han inte hade brytt sig liksom. Han verkar ju ha gett allt för att på något sätt visa att, och det är ju det bästa man kan göra. Men även om det är svagt motstånd, man kan ju inte mer än glänsa och skicka in ett par bollar liksom.
Nej, det ska sägas att det är Josef Erabi som ung talang som sa till mig efter förra matchen att han har fått besked om att han ska starta upp i HTFF i år, som är den som kommer starta mot Molde istället. Så det är ju inte en spelare som kommer utmana Astrid Selmani, så det är inte på det sättet han är stressad liksom. Men ja, kanske finns någonting där ändå.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Bara kort bild av Vélez udda lösning, det här med Magnus Persson och Jesper Norberg som ju tog över en spansk klubb långt ner i C-systemet. De är väl uppe i division, är de uppe i division 3 eller division 4 på något sätt?
Fjärdeligan,
och med hjälp av svenskt kapital. Vad är intrycket av Vélez?
Ja, det jag kom att tänka på lite under matchen var ju att Magnus Persson, för han är ju, det kan man kanske tro, men han är ju inte tränare utan han är ju liksom någon president eller liknande. Han är ju den som driver klubben. Och så har han då svenska finansiärer som pumpar in pengarna. Han satt ju på tränarbänken ju.
Det var lite speciellt. Jag trodde det var Jesper Norberg som var tränare, gamle scouten som ju var aktiv framförallt i Örgryte från början, tog hit många brassespelare, bland annat Afonso Alves och sen även hjälpte Djurgården med lite brassare och bland annat efteråt varit i AFC och i Kalmar med Magnus Persson. Jag trodde det var han som var tränare. Eller nej, är det någon inhemsk tränare?
De har en spansk tränare och sen är det då Persson och Norberg som är någon form av klubbledning då, eller hur man ska uttrycka det.
Ja, okej.
Nej, men så det var lite speciellt, men du pratade med honom efter matchen, Sundberg.
Ja, han sa att det han håller på med, han tycker verkligen att det är kul och sportsligt. Så hade de inte räknat med att det skulle gått så bra som det gjorde direkt, att de gick upp en division då. Sen har det handlat om att hänga sig kvar och det har gått bättre än förväntat, tycker han. De ligger i mitten just nu. De började bra, men efter jul så har de drabbats av massa covidfall och inte varit lika bra sen efter det. Så han var besviken på insatsen mot Hammarby och tycker att det ser inte lika bra ut som det gjorde innan jul, tycker han då. Så, men att det är ett långsiktigt projekt som han håller på med och han trivs väldigt bra med det.
Ja, det är ju lite spännande satsning. Under gårdagen så kom ju besked att Blåvitt till slut fixade en målvakt. Och det var ju inget riktigt namn jag kände till, får jag ju vara ärlig och säga. Från nederländska ligan, han är skolad i Ajax, har han inte stått för Ajax. Men sen tillåt klubbar lite längre ner. Vad är er bild av den rekryteringen?
Jag kollade hans stats lite snabbt och det är egentligen Heerenveen. Han har gjort 70 matcher för då. Det är egentligen de som han har verkligen stått i. Sen har han ju varit i Feyenoord och Ajax och Anderlecht. Och så har han rätt många matcher för Dordrecht och Zwolle. Och så nu senast då Go Ahead Eagles i Eredivisie som han faktiskt spelade för. Men det är ju, ja, han är landslagskeeper för Surinam och U21-landslagsmeriter för Nederländerna då. Men det är ju inte så sexigt namn. Men det kanske inte ska vara så sexigt när man värvar in målvakt, jag vet inte.
Nej, de hade väl skrivit ett ettårskontrakt med en option. Här har de väl på något sätt tröskat sig igenom vad som har funnits ledigt och landat i en ekonomisk lösning som passar dem och där de väl tror att det ska räcka till sportsligt. Man kan ju tycka att det är tråkigt på något sätt att Pontus Dahlberg sitter på bänken i Gillingham. Att han inte kom hem, men det var ju han som inte ville och väl lite Watford var jag förstod också som tyckte det var bättre att han var utlånad i England. Men på något sätt hade man ju kanske ändå hellre sett honom ur mitt perspektiv. Men Blåvitt får väl köra på det som passar dem bäst.
När spelade han i Heerenveen? Kan han ha spelat där med Simon Thern och Sam Larsson eller?
Ja, han har varit inom Heerenveen i samma veva som Simon Thern.
För det är ju lite intressant, för igår så träffade jag Simon Thern och gjorde en grej på honom och då ställde jag en fråga ifall han är orolig kring det här med målvaktsbiten, att de inte har landat en målvakt. Och då sa han nej, sa han, och log väldigt brett och sa att jag vet mer än vad du vet. Och det var några timmar innan de presenterade den här målvakten och då kanske Simon har varit en referens i allting då, det vet man inte.
Ja, och det är väl det givet att man väl måste ha kollat upp med Simon om han har spelat med honom, att liksom kolla vad är status, är det en bra keeper och Warner Hahn som är 1,90, 29 år, född i Rotterdam. Han lär ju vara bra på fötterna om man tror att nederländare är det, så att säga.
Ska man tolka det som att de tänker vi kör ett år med den här killen, ser vad han går för och så kanske Benediktsson kliver fram 2023.
Ja.
Kanske, det är så svårt att veta, men det känns ju kortsiktigt eftersom det är ett år att de inte riktigt, det är klart de är ju kanske osäkra, ja.
Ja, och sen så kanske man, det beror ju på hur man pengamässigt kan man på något sätt komma runt skattemässigt, sign on, sign off, sådana saker, att det kan finnas någonting i det. Sen finns ju det ändå den här expertskatten som man ju kan använda och den kan man ju använda i 3 år. Men det är väl att man inte vill binda sig i någonting helt enkelt. Och att det finns många lediga spelare. Det är väl ändå lite köparens marknad i det här läget. Jag har fått lite reaktioner efter att jag tog upp den här Norrköpingspodden. Jag sa gate upp, gate ner. Det ska det tydligen inte vara. Och de var Robert som skriver. Han tyckte det var konstigt. Ingen annan reagerade. Är det gata upp och gata ner? Lyssnar ni på den Norrköpingspodden? Eller har ni inte koll?
Nej, ingen aning, men det lär väl vara något östgötskt då på vänster.
Mina dialekter är isla. Jag tror själv att jag hela tiden pratar rikssvenska och det har jag förstått att jag inte gör. Så att,
det kan vi avslöja för dig att vi inte gör.
Du är inte den första som avslöjar det, men jag tror ju att jag pratar rikssvenska. Sen har jag fått ett mejl från Peter som undrar hur de lag som ska kvala till Europa i sommar, Malmö, Djurgården, AIK och möjligen Elfsborg, har de trupper att klara det eller måste det värvas i sommar? Och då är det väl så att sommarfönstret öppnar väl inte förrän 15 juli och det kan vara lite glapp beroende på när man går in i kvalet. Jag tror att kvalet kanske till och med är lite tidigare eftersom det är ett VM i Qatar och Elfsborg är ju en bit därifrån, så det kan vi, men både när, ja, men Djurgården måste man väl ändå säga, är inte de rätt färdigvärvade? Eller tror ni?
Alltså de, där har Bosse, vet jag, sagt rakt ut att de vill göra klart sina affärer både in och ut i vinter.
Ja, precis.
För att liksom de vill inte göra de här liksom vävningarna i sommar eller tappa spelare i sommar inför Europaspelet. Nej. Han vill liksom ha allt planerat innan. Och det tycker jag är en väldigt rimlig...
Det känns som att Djurgården är klara med Edvardsen och Piotr Johansson och Vajsutin som kom tillbaka, Pierre Bengtsson. Där känns som att det är klart. Däremot AIK kanske lite mer tveksamt om de att behöver de hämta lite mer kanske, eller vad tror
du? Ja, det kommer de nog göra. Jag tror att det kommer in både ens...
Är det John?
Ja.
John Guidetti.
Alltså det ryktet vägrar ju att dö, så att jag tror nog att de jobbar på det. De har ju varit tydliga ändå med att de är intresserade på det vis AIK kan vara tydliga med att de är intresserade av någon. De brukar inte läcka särskilt mycket.
Nej.
Tror ni att Guidetti spelar AIK när Allsvenskan drar igång?
Nej, det tror jag inte. Eller jag är inte övertygad. Jag tror inte det. Jag tror att då kanske han hade mer gjort klart det redan nu. Liksom. Jag tror att han kanske ändå hoppas på någonting annat. Men vem vet. Han uppenbarligen är det ju, det är väl någon förhandling. Jag menar att han hade kanske behövt göra som Pierre Bengtsson som lämnade alla, jag menar FCK var ju skyldiga Pierre Bengtsson lön hela våren. Det släppte ju han för att FCK skulle kunna låta honom flytta och så. Det är väl någon slags förhandling. Men nej, jag är inte övertygad om att han går hem till AIK, även om det hade ju varit fantastiskt både för AIK och för Allsvenskan.
Men jag tror det kommer in både en central forward och en kantspelare där. Det är min gissning.
Och när det gäller Malmö så har ju de egentligen mest hämtat hem Charles mittbacken. Man har ju tappat väldigt många spelare. Där kommer nog hända mer. Både en anfallare som vi pratade om tidigare och kanske också en mittfältare mittback. Beroende på hur det går för Oskar Lewicki och liknande.
Ja.
Sen har jag fått ännu ett mejl från min hovleverantör av välkända arenor. Han tyckte det var mer än ett vanligt debakel. Han menade att det var ett fiasko. Och var har ni respekten för svenska arenor?
Jag är helt med honom. Jag är helt med honom. Jag erkänner att det var ett fiasko.
Ni ska få en sista chans. Han undrar också vad reaktionerna är från mina lyssnare ute i landet. Nu är det inte bara mina, det är era också. Men jag har faktiskt inte fått så många mer reaktioner. Men vi kör på 10 poäng. Hemmalaget har 6 allsvenska säsonger. Till säsongen 2017 stod en helt ny sittplatsläktare med plats för 2000 åskådare klar.
2017?
Ja.
Är det Falkenberg? Nej, hur många sånger de har varit uppe i Allsvenskan? Jag har ingen aning. De fick ju en relativt ny
2017
arena.
Fick de en ny... Okej.
Okay. Nej, jag vet inte. Falkon alkoholfri. Var det då 2017?
Ja, men dra då!
8 poäng. Ska ni dra?
Nej.
8 poäng. Publikrekordet är 6820 i en allsvensk match mot AIK då man fick ta in extra läktare.
Är det här Ljungskile eller...?
Den gångna säsongen hade arenan dock endast superettan status.
Är det här Ljungskile eller? Han försöker hålla på med mig nu, tror jag. Det kan vara Ljungskile det här. Har de 5 allsvenska? Jag blir osäker.
6 allsvenska säsonger är det. Mm. Okej, då går vi på 6 poäng. I en avgörande kvalmatch på arenan säkrade Skövde AIK nyligen sin superettaplats till säsongen 2022.
Grimsta väl?
Åh, oh, de har gjort
det. Ja, det är ju! Där räcker vi. Grimsta.
Va? Ja, Grimsta IP, det är
så
det.
Så ja.
Kom då, arenorna.
Kom igen bara.
Ja, men det var ju...
Fan, arenagrejen är vår grej, just, alltså.
Ja, just när Martin tror att för att en ny sittplats äktar med plats och 2000 åskådare tror han att han är Falcon alkoholfri arena. Det är ju nästan så jag tror att du har smakat starkt.
Men varför ska du haka upp det på väldigt positiva?
Så här nu? Efter, alltså, missuppfattade jag det med sittplatser. Jag trodde det var en helt ny arena. Det var snack om.
Ja. Men
ja,
lyssna.
Jag var för dålig.
Ja. Igång med torsdagen. Så hörs vi imorgon fred.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.